Författaren Tua Forsström är den första finländaren som valts in i Svenska akademin. Officiellt tillträdde hon i december i fjol vid en väldigt högtidlig ceremoni med kungligheter och andra prominenta personer närvarande.
Jag var naturligtvis förfärligt nervös. För det är ju väldigt mycket formalia och det är ett sådant otroligt högtidligt sammanhang. Och man håller då ett sådant litet inträdestal. Och jag kunde i förväg föreställde jag mig en massa olyckor som av missöden som skulle hända. Men det gjorde det ju nog inte alls. Och i och för sig så var det nog en liten upplevelse också det där med att detta med att liksom att i all denna formalia och allt görs fortfarande på exakt samma sätt som Gustav den tredje bestämde att så här går det till och så går det fortfarande till. Så det är liksom såna här formalia som nog i början och kanske rent av lite fortfarande känns en smula främmande för mig. Och det är till exempel det att under de där sammanträdena så finns ju detta kvar med att man tituleras herr och fru. Så att jag är fru Forsström. Och det där tog, måste jag nog säga, att jag syndade i början mot. För jag hade hemskt svårt att lära mig att söta är det. Jag får inte säga Mats, utan jag måste säga. Men man vänjer sig. Och först så kan man tycka att det är lite löjligt. Herr och fru nu där. När man ska hålla liksom ett möte. Men sen när man tänker efter så det här uppstod ju från början därför att det här skulle vara en sån här jämlikhetsfaktor. Därför att många som satt i akademin hade såna här ohyggligt fina titlar och baroner och det ena och det andra och högt upp och så. Och tanken med det här herr och fru så var att ingen skulle vara för mer än den andra. Så det var för att slippa ifrån det där titulerandet som herr och fru infördes. Och när man då minns det så går det lite bättre kanske. Man har förståelse för det.
Så hur känner du att du har själv blivit mottagen där? Du är ju ändå kanske på något sätt lite av en främmande fågel.
Jag tyckte ju att det var ganska överväldigande med vilken hjärtlighet och generositet. De tog in mig där. Jag kände ju ganska få. Jag råkade känna ett par, tre stycken av de här övriga ledamotarna från andra sammanhang. Men det var väldigt få. Och så kommer jag från Finland, från den västnyländska skogen ju. Och det hade legat nära till hans att kunna känna sig lite bortkommen där. Men det hade jag nog ingen anledning till, för att man upptas nog i den där kretsen på ett väldigt fint sätt. Och man blir informerad ganska snabbt om hur saker fungerar. Och så man känner sig inte så där hjälplös som man kanske skulle kunna tänka sig.
På vilket sätt tror du då att din västnyländskhet och din finlandssvenskhet kanske överlag kommer att synas i det arbete du gör där i Svenska akademin?
Alldeles från början då när de valde in mig så tänkte jag att jo, och jag har förstås en faktiskt relativt bra överblick över den finlandssvenska och nog också finländska litteraturen. Och det hoppades jag förstås att skulle på något sätt då komma till nytta där. Men samtidigt så hoppades jag att det inte skulle bli så att jag blir liksom en regional representant och att det blir så här att finlandssvenska frågor det sen då det tuade. Och det blev inte alls så, för jag vill nog väldigt gärna känna att jag är med i hela sammanhanget och kan ta ställning också till sånt som inte har med Finland att skaffa. Och dessutom så insåg jag ganska snabbt att kännedomen bland de övriga ledamöterna är alldeles förvånansvärt stor vad gäller vår litteratur. Alltså de vet massor och kan massor. Och det tycker jag också att det är roligt. Att det har varit en ganska härlig upplevelse att märka att för ledamöterna i akademin så är nog det finlandssvenska alltså helt naturligt någonting som hör till det svenska språkområdet. Och jag tänker ju förstås också att det faktum att de nu valde att ta in mig där, så det är ju också lite ett tecken på det. Så att egentligen är det ju så att att vad man kan nästan lite förundra sig över är att det inte har skett tidigare. Men nu beslöt de sig tydligen för det.
Men innan du då tillträdde så hade ju akademin gått igenom säkert sin största kris någonsin. Och det här kan ju inte vara då kanske så lätt för akademin, som hade egentligen tappat kanske en väldigt stor del av det förtroende och den respekt som man tidigare hade åtnjutit, och sen då på grund av den här krisen som började med den här så kallade kulturprofilen, som ju nog sen fick ett namn också, Jean-Claude Arnault, och han dömdes också senare. Hur ser du själv på det? För att det är ju ganska stort arbete att bygga upp den här trovärdigheten på nytt.
Ja, det där är ju en riktigt svår fråga som jag egentligen inte kan bedöma. För du har alldeles rätt, så där var det ju. Och förtroendet för akademin var ju, och respekten för akademin var ju alltså körd i botten, kan man säga. Det börjar se verkligen alltså kritiskt ut för hela akademin. Man undrar ju faktiskt redan i ett skede att kommer det att palla för det här, och kommer det att kunna stagga upp det överhuvudtaget. Men det som jag tror att var väldigt förnuftigt av akademin, så det var att ta in 4 nya, liksom pang på ett bräde, 4 nya ledamöter. Och som dessutom alla är såna att ingen av oss egentligen hade något som helst alltså anknytningar eller förbindelser eller någonting till den där väldiga turbulensen och det där händelseförloppet och de där kretsarna. Och nu har vi en ny akademi och det verkar fungera. Inga nya skandaler tills vidare. Och jag skulle också säga att detta olyckans år som blev en sån förfärlig prövning för akademin och de händelserna, så det malar vi inte på. Alltså det tas inte upp. Det ligger nästan lite i sakens natur. För det fick ju också sitt avslut. Flera hade avgått ur akademin och den här kulturprofilen fick sin dom. Och så här, så man kan ju säga att hela saken fick sitt avslut. Och det är jag hemskt tacksam över. Att det där är någonting som akademin har beslutat sig för att lägga bakom sig. Se framåt istället, vända blad, som kungen behagade uttrycka det i ett tidigare sammanhang.
Du sitter ju själv på stol nummer 18, och det var ju faktiskt den här kulturprofilens hustru, Katarina Frostensons stol. Hur uppfattade du just det att du skulle då ersätta henne?
Alltså jag uppfattade, det var för mig faktiskt inget problem alls, därför att jag tolkade det så entydigt på det sättet att Katarina Frostenson satt där uttryckligen i egenskap av lyriker. Och jag tror alltså att en av förklaringarna till att blickarna sen kom att riktas mot mig var att de utgick från att det får gärna sitta en poet med i akademin ju. Och då tyckte jag att de här personliga bekymren som jag kanske hade kunnat uppleva, att ledsamt att efterträda en kollega som har slutat under så svåra omständigheter som hon gjorde. Så jag kan tänka mig att det liksom i andra fall skulle ha kunnat kännas obekvämt eller ledsamt. Men i och med att jag tror alltså att det så mycket handlar om att helt enkelt hitta en ny lyriker, så tyckte jag inte att det var så problematiskt.
Tua Forsström, han deltar i Svenska Akademins möten i några månader innan coronan slog till. Och då övergick man till möten på distans. D18 har nämligen möten varje torsdag. Men Tua Forsström har möjlighet till flexibel tidtabell på grund av avstånden. Och vad gör man då i Svenska Akademien? Förutom utser Nobelpristagaren, naturligtvis. Man delar också ut andra priser och understöd till författare och språkvetare bland annat. Och Tua Forsström försäkrar att föredragningslistan är lång vid varje möte. Men just nu är det sommarlov.
Vilket inte alls betyder sommarlov. Därför att alltså akademins riktigt, den där stora spektakulära saken de har på gång, så det är ju Nobelpriset förstås. Och Nobelpriset är ett sånt gigantiskt, innebär ett sånt gigantiskt arbete att man kan egentligen säga att när ständige sekreteraren i oktober har öppnat de där berömda dörrarna och stiger ut och meddelar årets Nobelprismottagare, så kan man säga att precis genast efter det så fortsätter arbetet liksom inför nästa år. Akademin är uppdelad i olika kommittéer och Nobelkommittén sätter igång genast efter att det förra beskedet har tillkännagetts. Och så arbetas det oavbrutet med det här tills nästa oktober. Det går till på det sättet att först är det i början av året så skickar akademin ut förfrågningar över hela världen till universitet, litteraturvetare vid olika universitet världen över. De får alltså komma in med förslag. Och det blir ju då en fullständigt mastodontisk lista av detta. Och då fortsätter Nobelkommittén med att få någon sorts struktur på det. Så tillvida att de arbetar sig ner till en lista på cirka 200 kandidater. Och det kallas den långa listan. Och sen arbetar de sig ytterligare ner till någonting som kallas den halvlånga listan. Det påminner lite på något sätt om kjollängder, det här kanske halvlånga listan. Och den består av sådär cirka 20 namn. Och i april varje år så presenteras den där halvlånga listan för hela akademin, alltså oss allihopa då. Får då ta del av den och så får man kommentera den och så går det här tillbaka till Nobelkommittén som pressar ner den här listan på 20 kandidater till cirka 5. Och nu är vi där, vi har alla nu alltså den här 5-listan och ska helt enkelt läsa de författarskapen från början till slut under sommaren och ge våra synpunkter på det. Och det är ju jättespännande, måste jag ju säga. Det är verkligen alltså jättespännande.
Så nu skulle man då gärna vilja veta vilka böcker du har på ditt nattduksbord?
Jo, det är säkert många som skulle vilja veta vilka böcker som ligger där nu på de där olika borden hemma. Och jag måste ju säga att det är nästan på gränsen till att man har lite ångest. För det här är också en av de saker som gör att det här med att bjuda hem folk, så att jag tänker att har jag lämnat någonting liggande, för att det skulle faktiskt vara katastrofalt av den anledningen att det är inte bara liksom sånt där idiotiskt shoppande med det, utan det är ju också så att vadhållnings, man kan spela på det här. Folk slår vad och folk satsar pengar på någon speciell kandidat, så man får vara hemskt hemlighetsfull och det sitter liksom redan nog i ryggmärgen. Men hemskt spännande läsning är det. Och det är ju liksom en sån oerhört kvalitet också på de här böckerna, för att det är ju nog liksom världstoppen.
Får du ibland sådär lite nypa dig i armen och tänka att hur sitter jag nu här och bestämmer vem som kan få Nobelpriset i litteratur?
Först gjorde jag det. Först tänkte jag att men det här är lite overkligt. För man tror lätt liksom att akademin att det är massa liksom, glitter och fester och formalia. Och att det finns det också, men det är en så väldigt liten andel av det hela. Och så att när man inser att hårt arbete, det man hänvisar till ändå i första hand att utföra alldeles själv, så då blir det nog ändå ganska naturligt. Att det är liksom inte mera så jättekonstigt det här som det var i början.
Du har hört författaren Tua Forsström berätta om sin första tid vid Svenska Akademien. Jag heter Maria Waström.